Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och välkomna till ett nytt avsnitt med Odd Job Comedy Podcast. Och jag är här, Alfons Gibelenso.
Nagme Kamors.
Och vi har en speciell gäst med oss idag. Du får presentera dig själv.
Hej, jag heter Branne Pavlovic.
Välkommen.
Tack.
Vad bra. Jag tänker så här att du lät så timid, Branne. Det är skönt. Idag ska vi prata konflikter. Och då ska vi beröra det lite ur olika liksom håll och synvinklar. Hur vi hanterar det och hur man kanske inte hanterar det framför allt. Då, för det är väl det man gör många gånger när man ballar ur. Så att ja, det är ämnet för dagen. Och lite kul är det att sist jag körde på Big Ben, då körde du också, Branne.
Ja.
Och det var för, jag tror det var en dryg vecka sedan, en söndag här. Då det var kul, då gick du upp och skällde ut publiken.
Ja.
Apropå konflikt.
Ingen konflikträtsa där inte.
Ja, förlåt. Ja, ibland gör man det.
Ja, men det var ju för mig var det en skön konflikt, tycker jag.
Ja.
Jag hade kört innan och inte skällt ut publiken. Men jag kanske skulle ha gjort det.
Jag tror att det är någon som Branne som skulle ha råd med det. Alfons, ja. Han gjorde det på ett sätt så att de kände sig ändå hemma, tror, eller vad tror du?
Ja, de skrattade. Det var ju då de började skratta.
Så ja, att, det var för jag gick upp efter honom.
Ja.
Och då var de innan det så skrattade de inte på någon, men på något sätt lyckades han väcka dem till liv.
Och
det då tycker jag.
Ja, det håller jag
det
med.
Det ändrades efter honom.
Ja. Det är ju på gott och ont. Man vill ju inte behöva göra det. Alltså skälla ut en publik. Men ibland, jag är inte efter devisen att en publik aldrig kan ha fel. Jag har aldrig riktigt jobbat så. Ibland kan en publik vara jättedålig. Och det var bara att ja, men de nästan satt i någon slags koma. Liksom. Så jag väckte dem bara. Men det äter ju tid från det egentligen. Det är det som är irritationen. Att jag är där för att testa skämt. Och istället måste jag liksom, nu måste jag dansa liksom, den dansande björnen på en cirkus liksom, för att få igång dem.
Ja.
Så på gott och ont är det ju. Jag gjorde det i var det i söndags igen. Det var det ännu värre än den kvällen. Alltså där det verkligen var den absolut värsta publiken jag varit med om. Men där gick det över till ilska på riktigt. Det var gå aldrig på stand-up igen.
Så du var arg då? På, liksom,
då var jag arg.
Ja, liksom. Nu jävlar. Liksom.
Men man förbereder sig och jag jobbar ju. Jag måste ju bli klar. Vi ska på turné i mars. Liksom. Så varenda gig som jag inte kan testa nya skämt, då förlorar jag ju tid. Liksom. Mm. Så när man sitter och bara säger, okej, det här kommer inte bli en bra kväll alls. Liksom. Då blir det tufft.
Hur är du? Det är ju liksom din scenpersona också. Då. Men personligen så där, hur är du som människa? Är du en sån som undviker konflikter eller är du med på? Liksom?
Jag tror att jag inte undviker konflikter. nästan har tyckt om konflikt. Liksom. Speciellt när jag var yngre. Men nu när man är äldre är inte det lika kul. Man har inte riktigt energi för det. Så inte på samma sätt faktiskt. Alltså det är klart att det händer. Men jag tror att det har med ålder. Man börjar förlora testosteronet. Liksom. Det är så här, jag orkar inte slösa energi. Och man har lärt sig att sålla bort negativ energi. När man med erfarenheten då känner vad för typ av människor man ska undvika. Liksom, tror jag. Så inte så här, jättemycket.
Nej, du då Nagma?
Nej, jag tror inte att jag är särskilt konflikträdd. Men jag tror alltså själva ord, alltså konflikträdd, det låter som någonting bra. Det låter som att man vill undvika konflikter. Att egentligen är det inte så farligt att vara det. Men jag tror att det är skillnad mellan konflikträdd och diskussionsrädd. För vissa människor undviker till och med att ha en diskussion. Och det har jag inga problem med. Men vad det gäller konflikter så beror det på. Det beror på. Ibland så är det vissa situationer som är väldigt viktiga för mig. Som jag vet hur jag vill ha det. Eller om jag går i en, om jag tar en diskussion. Så har jag en chans att argumentera. Och kanske ändra till det som är bra för mig. Och den som jag har en konflikt med. Då tar jag konflikten. Men ibland tycker jag inte att det är värt det. Så det beror alldeles på.
Vilket sammanhang det är i.
Vilket sammanhang det är. Och om jag är säker på min sak eller inte. Om jag ska ge ett exempel. Till exempel när tvillingarna var små. Då var jag väldigt hård med att de skulle plugga och ha bra betyg. Och där kunde jag bråka och skrika och vara väldigt hård. För jag tyckte att det var väldigt viktigt med utbildning. Men under senare år har jag blivit tveksam om det är lika viktigt som jag tror. Och då tar jag inte den konflikten längre. Så det beror på.
Och jag tänker liksom att ta en konflikt. Jag håller med, jag har varit ganska framåtlutad liksom, som person. Liksom, att vara snabb på konflikter. Liksom, om, jag tror det kan bygga på liksom, skolvärlden när man är ung. Men gör man inte det, då blir det liksom undanknuffad någonstans. Och jag var ganska tillbakadragen under en period liksom, när jag var yngre i skolan. Men inte liksom, efter någon mellanstadier. Och då var det liksom, om du inte var framåtlutad och var beredd att liksom, ge tillbaks. Då blev du ju marginaliserad. Så där kunde det vara, det funkar tror jag som både kille och tjej tror jag, att vara lite aggressiv i skolålder. Liksom. Sen märker man när man blir äldre att det är jävligt energikrävande att hela tiden bli arg. Alltså när jag har ju två barn, när jag uppfostrade dem, jag var sträng. Liksom, så här. Man gör så här, liksom, jag är strängt uppfostrad själv, jag har ordning och reda, lyssna på mig. Sen märker man ju när de kommer upp liksom, i åldern, de slutar i alla fall, det skiter ju dem. De vet ju precis hur man reagerar, så att det biter ju inte att vara förbannad. Liksom. Och då tror jag, i det så, då släpper man liksom, lite grann. Så här. Det är ingen idé, man kan hitta bättre sätt. Men jag tror att när man är på en arbetsplats eller kamratgäng så här, då är det en annan sak att ta en konflikt. Man är lite försiktigare, för då vill man ju hålla, du har ingen gratis relation. Man har ju lite mer gratis familjen, för det är liksom ändå liksom blod tjockare än vatten och sådär. Men jag tror på en arbetsplats, liksom, då kan du ju inte bete dig hur som helst, även om du blir förbannad. Och det är inte så att, det är inte bara att man blir liksom äldre och får mindre testosteron, det bidrar ju säkert ganska mycket tror jag, men också det att man blir lite, man lär sig att hitta fram utan att ta en fight. Liksom. Men man lär sig att hantera konflikter på ett, vad ska man säga, ett lugnare sätt. Man kan ha en konflikt, men det behöver inte vara så väldigt upprörande.
Men skulle det vara situationer där du skulle ta en fight?
Jag har ju blivit så här nu att jag väljer bort allt som jag inte tycker är värt att ta en fight liksom. Men så, ja, men den här personen betedde sig inte så bra, jag kanske inte fattade, då kan jag bara, jag lämnar det, det är inte värt liksom. Jag kan vara, jag tror att jag kan förbise saker, det är inte så viktigt för mig, utan ja det är ett missförstånd, eller han sa det om mig eller hon sa det om mig, men det är inte så viktigt, för jag har en jag kan utgå från mig själv på ett annat sätt. Förut ja, det kan ju ha med självbild också att göra liksom, att man förstår själv att man inte är perfekt på något sätt. Och då kan man acceptera det själv, då är det inte så himla farligt att, att du säger så här, men Alfons, du borde ha gjort så här. Jag förväntar mig att du skulle ha gjort så här. Ja, oj, ja. Jag kanske håller med eller inte, men jag tar inte, liksom, det är inte hemskt för mig att höra det där. Jag kan bara säga, ja, det har du rätt i. Det borde jag, det kanske jag ska tänka på. Eller åtminstone, man, det ska jag utvärdera. Jag ska ta in det och så ska jag se om jag tycker så. Då blir inte vi konflikt, utan vi blir mer så här, jaha, ja, det var dumt av mig. Det kan nog, tror jag, ha bidragit till att jag lugnar ner mig lite grann. Liksom.
Mm. Mm.
Personligen.
Mm. Men Branne, finns det situationer som du skulle absolut ta en konflikt? Och finns det något specifikt exempel på området där det är viktigt för dig att stå på dig?
Ja, det tror jag. Alltså, för mig är väl liksom den återkommande är väl i så fall rasism. Liksom, som är, alltså, där har jag ingen tolerans, tror jag. Det reagerar jag på oavsett om det är riktat mot mig eller någon annan i min omgivning. Men det är väl den. Eller om jag skulle se någonting på stan liksom, som jag tycker är dåligt, liksom, då skulle jag nog ingripa. Liksom. Så där reagerar jag nog i reflex mer. Och det är väl lite som du ser från skolan. Men också från, alltså det är ju, jag är ju fortfarande från förorten liksom. Jag är ju i grund och botten en förortsmentalitet fortfarande, även om det kanske inte låter som det eftersom jag inte pratar som doggelito liksom. Så jag fortfarande, och det är ju det man jobbade bort när man kom in i arbetslivet, just den, för där är det ju, visar du svaghet så överlever du ju inte. Inte att du blir dödad liksom, men barn är ju hemska på det sättet. När de känner av svaghet så blir du målet för dem. Så det är väl egentligen rasism som jag nog mest, eller när jag känner att någon, men jag gillar liksom inte när någon snackar skit om folk bakom ryggen. Alltså jag, det är lite olika. Det är, alltså det finns en skillnad mellan skvaller och liksom, alltså bara vara en odräglig människa mot någon annan. Liksom. Där brukar jag säga ifrån. Liksom. Jag anser inte att det är, finns någon poäng med en sån diskussion. Liksom. Det är återigen negativ energi. Liksom.
Mm.
Så jag tror det är det viktigaste. Att liksom bara hålla sig, alltså livet är så mycket negativ energi ändå. Alltså oavsett. Så det, jag tror bara ju äldre man blir, desto mer försöker man bara sålla bort det här dåliga. Liksom, för att hitta lugn och ro. Liksom.
Ja.
Men eftersom jag kommer från Iran och jag är uppvuxen där, så om man skulle jämföra kulturellt, så i Iran är mänskliga rättigheter inte självklara. För att du ska kunna överleva, då måste du lära dig att försvara dina rättigheter till vardag. När någon försöker gå över dina gränser, när någon inte respekterar dina rättigheter. Så där är man verkligen inte konflikträdd för att överleva. Och det är ett sätt man lär sig. För varje gång du ska någonting så måste du argumentera för det. Så man lär sig att argumentera, och man lär sig att om du ska gå runt och hålla med alla, då kommer du dö. Du måste visa vad som är viktigt för dig. Och det är lite grann som det du säger. Att du säger att du känner, du har lite det där med dig från förorten. Jag har också lite från Iran. Jag måste, om jag känner att någonting är min rättighet, då måste jag kämpa för det. Men jag bedömer ju alltid risken, vad som skulle hända i olika situationer. Till exempel om jag bokar ett bord vid en restaurang och går dit och säger att bordet är vid toaletten. Jag har ingen problem att gå och säga att jag vill inte ha det bordet. Medan många i liknande situation skulle tycka att det är pinsamt.
Mm, jag tror att det bara är pinsamt. Alltså jag hade aldrig gett på en restaurang bara för att jag liksom inte vill att någon spottar i min mat. Det, för mig är det, alltså där har jag, oavsett vad som händer, förrän jag har fått maten så gider jag aldrig. Jag kan sätta mig bakom det.
Det var jag absolut. Jag vet vad ni gör annars. Det.
Men vi har så här lite annorlunda riskbedömning då.
Ja, jag vågar. Det är det enda serviceyrket Det enda jag gör är att jag ger dem ingen drick sen.
Då måste jag ha fått jättemycket spott i min mat. Ja,
det sköna med det är att du har ingen aning om det först nu när Branne sabbat det.
Ja, då så måste jag sitta och steg.
Det kommer ju bara bli så att du gör en ny risk assessment på den.
Nej, jag kommer fortsätta klaga. Ja, jag har lite bakterier i magen. Det dör ingen av. Ja. Hellre ett bättre bord.
Ja. Ja, men för det är ju också det där när går man in och börjar liksom... Jag tycker ju att det här är så jäkla olika, men för mig är det också... Jag är också så där att, aha, fast nu är det ju ledigt där. Ja, men... det är reserverat och det är så här, nej men du tvekar ju när du sa det till mig. Då blir jag lite så här, ja fast jag vill sitta där. Mm. Då blir det en diskussion. Det kan jag tycka är ganska kul. Men jag går ju inte upp i det numera. Förut kunde jag bli förbannad. Liksom, för det blev en sån här, nej men jag ska vinna den här diskussionen. Jag ska ha det där bordet, annars går jag. Mm. Idag är det inte så. Idag liksom, man vädjar mer till deras liksom, vänlighet och trycker dem lite grann. Så, där, så får man inte det, ja men då får man hamna någon annanstans. Mm. Kanske lite spott i mat, jag har ingen aning, jag tror inte. Men det är ganska, jag tror ingen av oss här tror jag är speciellt konflikträdd.
Nej, jag skulle,
jag har hemskt svårt att tänka mig det liksom.
Nej.
Jag har skitsvårt att se Branne som konflikträdd.
Jag, alltså det är jag ju inte, men jag kan fortfarande undvika konflikt.
Ja.
I vissa fall kan jag göra det. Men jag har också hamnat i någon... period, eller jag vet inte om det är period eller om det har liksom, men jag har haft väldigt, nu orkar jag inte ens ha en diskussion ibland med någon, när jag bara känner att alltså en konflikt uppstår när man inte håller med varandra, men sen handlar det ju om liksom hur många varv man tar kring någonting tills man bara känner okej, nu argumenterar jag med en vägg liksom. Men jag har nog hamnat i en sån här situation där jag bara, nu stänger jag bara ut en människa helt ur mitt liv som jag känner att ja, men jag orkar inte, du är dum i huvudet. Liksom.
Mm.
Alltså att man orkar inte slösa tid på någon som man inte känner att det finns något hopp för. Liksom.
Mm.
Ett bra exempel på det är ju Twitter. Jag var väldigt konfrontativ på Twitter en gång i tiden. Mm. Jag gillade att trolla och liksom trakassera folk. Mm. Eller inte trakassera, men liksom trolla rassar och sådana grejer. Ja. Och förra året följde jag massor med rassekonton, men det säger, jag orkar inte ta debatten med sådana människor överhuvudtaget, för att jag känner bara din argumentationsteknik är du har inte läst på, du är dum i huvudet, du måste vakna, du har blivit hjärntvätt, alltså det är så, om det här är din argument, det finns ingenting att diskutera liksom. Också att du går in med premissen att okej, om du inte håller med mig så är du dum i huvudet. Det är så folk argumenterar på Twitter. Och det är en konflikt jag skiter för. Nu följer jag bara som att sätta djurkonton.
Ja, Paris Hiltons pandor. Hundar.
Men det du säger har inte en baksida. För så där gör jag också ibland. Men när man gör det, för jag kan gå i perioder, det är en tid känner jag så. Kanske för att jag har blivit äldre. Men jag känner att nej, men jag orkar inte. Hur många gånger ska jag egentligen säga till om det där? Nej, alltså, nu skiter jag i det där. Och då har jag sett att om jag gör det med överdrift, vilket jag gör ibland. Jag är en sån människa. Att liksom, ibland byter jag bara kanal och blir helt på ett annat sätt. Nu är jag i en period där jag orkar inte ta konflikter. Men jag redan börjar se baksidan av det. För det första, privat, så är min man väldigt konflikträdd. Och jag är inte det. Men vi måste ta hänsyn till varandra. Så en konflikträdd människa kan inte ändra sig så mycket. För han är så mest i naturen. Jag har försökt, men han är konflikträdd.
Mm.
Men jag är inte det. Men på senare år börjar jag släppa mer och mer saker som jag tycker, asch, jag orkar inte. Asch, jag orkar inte. Men det blir att förut, då kanske det var lite mer skrik och gap hemma hos oss, mest från mig. Nu har jag blivit lite tystare för jag har anpassat mig. Men jag ser på mina barn att så fort vi har en liten diskussion hemma, det kan vara om mat, om att jag vill inte ha så mycket salt. Och han kanske säger att men då kommer det inte smaka någonting. Då blir de jätterädda.
Mm.
Då säger de, men bråka inte nu. Mm. Och så säger jag att vi har blivit tystare. i och med att vi har valt, alltså min man tycker att det är skönare så. Mm. Men jag ser en förlust i det. Jag ser att vi släpper saker och diskuterar inte. Och när vi inte gör det, då kan inte våra barn lära sig att argumentera, diskutera. Det är ändå normalt att man skulle skrika på varandra ibland.
Att... Ja, men absolut. Jag tycker att inte hålla med varandra i en diskussion är ju, det tror jag, men jag tror det, alltså när det kommer till ett förhållande så tror jag, alltså om man bara låter massor med grejer gro liksom. Alltså om man inte håller med om och inte diskuterar om det och bara liksom, ja men vi släpper det här nu. Mm. Och sen liksom gör man det ett par gånger. Då kommer ju allt det där komma på en gång liksom, en dag.
Mm. Men sen är det inte lite grann så att när man inte vill ta en konflikt, är det inte för att man är lite rädd för att andra ska tycka att man är tjatig och gnällig? Men är det så farligt att andra ska tycka att man är det?
Alltså jag tycker det är lite intressant. För jag, nu du säger liksom, nu tar Mortesa och du liksom, det är samma sak med mig och Karin liksom, det är i relation. Det är en annan sak. Alltså när jag är ute och diskuterar, om vi är på arbetsplatsen eller tar en politisk diskussion, då kan jag liksom bli jävligt frustrerad, men jag liksom känner att, precis som ja, men Branne sa, det går inte att övertyga den här människan, för vi är på helt olika liksom. Vi pratar helt olika språk. Det går inte. Mm. Inte nu i alla fall. Men hemma liksom, i relation, då är du ju tvungen någonstans att ta konflikten. Men kanske inte alla konflikter. För jag är ju sådär, jag kan vara, jag orkar inte ta en konflikt. Jag känner så, nej, jag tar inte den här. Och så tar jag inte den här. Och så tar jag inte den här. Och så till slut, då, men jag är jävligt långsint. Då blir det så att det gror liksom. Du fortsätter. Och sen kan du liksom komma till den nivån där jag bara är helt lack liksom. Bara så här, nej, fuck it, nu liksom. Det skulle kunna gå så långt att jag bara lämnar liksom. Mm. Och det är ju jävla svaghet att inte kunna, när det ändå är viktigt, ta upp det och bottna det liksom. Istället för att bara, jag orkar inte. Det är ju en väldigt lat inställning till en relation, kan jag känna. Så jag har ju den, alltså antingen så tar jag konflikt. Jag är inte alltså det blir ju
en hel del konflikter.
Ja, nej, men även konflikten liksom. Och men liksom ibland liksom, och allt mer så bara, nej, jag orkar inte ta den. Mm. Det är ju en svaghet tycker jag. För då har man ju, då slutar man utveckla någonting. Så där brister jag lite. Jag jobbar mycket med, eller jag har inte alls jobbat mycket, men jag upptäckte kanske nu i det här senaste året speciellt liksom, att jag är, att jag liksom, jag blir tyst liksom, och så bär jag det inom mig istället, vilket är jävligt sjuk grej liksom. Det är lite nytt för mig, så det är en sån här dålig utveckling, ja, som jag har haft då. Jag vet inte varför.
Ja, man kanske måste se upp med det. Det kanske som Branne säger, det kanske kommer med ålder, men man måste kanske var försiktigt med det.
Ja.
Så att det inte accelererar. Så att till sist går man runt och tycker att, nej, men jag vill inte. För det har blivit lite grann så med mig. Att det blir lite slit och släng relationer. Att liksom, man träffar folk. Man ingår med dem i nya projekt. Och det är ju viktigt för alla att visa sina gränser och markera. Och när någon gör övertramp så är det riktigt att säga till. Men min stubin har blivit ganska kort. Och jag tror själv att det inte är bra.
Mm.
Typ jag säger till 3-4 gånger. Att, alltså, det där som du gjorde, det tyckte jag inte om. Men helt plötsligt så kan jag bara säga, nej, nu orkar jag inte. Nu bryter vi. Alltså det jag kan förlora i längden. Det är inte intressant vad som händer med de människorna, för de försvinner ändå. Men för mig blir det en förlust.
Mm.
För jag måste ju börja om. Hela tiden. Så det är lite grann vad relationer är värda.
Alltså det är väldigt svårt. Som komiker är ju komiker ett speciellt släkte också. Man ser ju nästan inte på varandra som vanliga människor liksom. Och när man träffar vanliga människor så tänker man att det här är en vanlig människa. Det är väldigt svårt att balansera de två grejerna. Det är väldigt lätt att man trycker på varandras knappar. Alltså ett bra exempel är ju vår turné som vi åker på. Att det är också en tid där vi är väldigt tätt in på varandra under en väldigt lång period. Det är mycket alkohol och det är mycket långa kvällar och nätter. Man reser och där uppstår det ju nästan alltid konflikt. Alltså att det börjar alltid med entusiasmen, men sen efter ett tag försvinner entusiasmen. Mm. Nu är det bara liksom, nu måste man ta sig igenom det här. Och det är ju väldigt lätt att bara stänga av istället för att faktiskt ta en diskussion. Men lite som det du också är inne på, med att man inte vill släppa, alltså att det byggs, du släpper den första grejen, sen händer en till grej, då blir din reaktion dubbelt så stark för att du liksom bara sitter och ältar grejer liksom. Men det tror jag också kommer väldigt mycket från så här, också när man var yngre liksom, ett förhållande när man gick i gymnasiet var så stormigt liksom. Alltså, så mycket känslor liksom, ja, som man inte kan kontrollera egentligen. Och sen om man jämför nu, då är man också liksom, jag tror man alltid är orolig när man, speciellt när man är i ett förhållande, att man fastnar i en sån här, fan nu har vi bråkat i 2 veckor nästan varje dag. Mm. Liksom, att det, för mig är det en varningsklocka. Alltså så här, när jag har haft förhållanden där det är faktiskt bara konstant tjafs. Liksom. Du kommer inte ur det. Då orkar man inte stå en konflikt, för nu har man bara konflikt för konfliktens skull. Ja. Liksom. Mm. Sen kan det bero på 1 miljon olika saker. Liksom. Men jag tror det är väldigt svårt att ha energin också att faktiskt ha en diskussion där det leder till tjafs varje gång om allt. Liksom. Mm. Att man för en egen liksom, sanity bara släpper vissa grejer. Liksom.
Mm. Men jag kan tänka mig att det är extra. Alltså det är en ny dimension. Vi har liksom rört oss från det här med arbetskamrater och politiska liksom diskussioner. Då är det människor som man faktiskt bara kan vara, jag drar mig undan, inte hela världen. Jag gör mitt jobb och så drar jag mig undan. Eller jag skiter i det för ni har så skeva politiska föreställningar så att den moralen vill inte, den bryr inte jag mig om. Jag går härifrån. Men när man jobbar med någonting som är så specifikt som ja, men en stand-up turné eller en turné liksom. Yeah. Då är det ju fast på ett helt annat sätt. För då är man, alltså man har ett samarbete på en helt annan nivå. Och det kanske är relation, alltså sådana konflikter är man ju lite mer rädd för att ta naturligtvis. Alltså man tar ju dem, men de kan ju balla ur. Alltså det kan ju gå så långt som man inte orkar med varandra, fast man är lite beroende av varandra för kontextet ska bli bra. Jag kollade på, jag var på bio igår faktiskt, kollade på den här, vad heter den då? Med Freddie Mercury. Sent, kom hem sent och går iväg på bio för att slappna av. Och där var det konflikter. Liksom man ser Queen. Jävligt intressant band liksom, med väldigt speciella liksom, musiker. Och Freddie Mercury som den fixa stjärnan liksom, i bandet. Men liksom att uppleva den där, det är som en familj liksom, som blir nästan viktigare än familjen där då. Mm. För att det är deras levebröd och framgång och allt man kanske har drömt om och det man lever för och man lirar i det liksom. Det är det här jag vill göra. Det är det här jag absolut mest vill göra. Och då är jag beroende av att den här konstellationen funkar. Mm. Och så får man ta alla de här liksom konflikterna som kommer med det. Fast man kanske inte är beredd på att ta det. För man har inte tänkt på att det var ju så kul. Vi träffas här, vi tycker om varandra. Vi har samma grej, vi bildar ett band eller vi åker ut på en komikerturné. Och sen när man börjar göra de där grejerna intensivt och ute så händer det saker som man fan inte är beredd på liksom. Mm. För man kommer varandra mycket närmare än vad man kanske egentligen till och med
sen
tänker.
Sen tror jag att min erfarenhet av sådana grupper är att man är så mån, i alla fall när jag har varit i liknande situationer, man är så mån av att verka skön. Att när små problem kommer upp, då säger man ingenting. För att egentligen så vill man inte uppfattas som gnällspik. Men när de upprepas och ingen säger någonting. Så som du säger, då bygger man upp den där irritationen. Mm. Tills det kommer till en explosion. Där man kan fortfarande backa det, men det är mycket svårare. Det är som läxor som man inte gör. Mm. Och man vill göra dem dagen innan examen.
Det är faktiskt en bra liknelse. Nej, men jag tror också att det som händer i en sån situation oftast är att man kanske säger saker man inte menar. Eller för att man är mer sur än vid liksom det första tillfället. Mm. Jag har inte sett den här Freddie Mercury-filmen. Men jag kan verkligen förstå hur rockband splittras. Mm. Det kan jag verkligen göra. Eftersom, Men komiker har ju mycket större egon än musiker. Mm. Ja. Alltså mycket större. Ja, ja. Det är inte... Nej. Alltså det är inte i närheten av... Sen skulle jag nog säga att alltså vår konstellation, alltså sämst, är nog de tre mest dysfunktionella komikerna i Sverige.
Ska du berätta vilka det är kanske?
Det är Jonathan Unge och Ahmed Berhan. Och det har varit Aron Flam också, men inte längre.
Okay.
Så vi har redan börjat splittra.
Så det är konst i sig?
Just nu låter det väldigt harmoniskt ändå.
Ja, men det var det inte den här
runden. Det var ett skämt, Bram.
Ja, jag fattar det. Det var, nej men det är ju jag tror också att det är det som gör att vi fortfarande liksom har hållit på så här länge. Men det är ju verkligen nästan varje runda som vi åker ut på kan vara den sista för att ja, men det är liksom alla är destruktiva och dysfunktionella på riktigt liksom.
Mm. Hur länge har ni hållit på?
Det här är vårt, nu åker vi ut på vårt femte år faktiskt. Så vi har, men vi är alla samma. Jag, Jonathan och Aron var i samma bungee-klass.
Alltså,
så vi har ju, vi gjorde våra
debuter. Förlåt, vad betyder det?
Det var en nybörjartävling.
Mm. Bungee comedy.
Den okay. största liksom till, när förr, alltså när det, alltså när jag började köra stand-up, då fanns det en gratis klubb i Stockholm. Två fanns.
Big Ben och Bungie, eller?
Big Ben och Kamikaze fanns när jag började på vart fanns det? Kammakargatan där, Ego. Mm. Och då liksom, då, det var vägen liksom. Du var med i tävlingen och sen liksom började du nöta tider och sen tog man alla gig som du kunde ta egentligen. Så nu när vi åkte ut med Aron, det här var hans sista vända för att han inte vill fortsätta med stand-up. När vi satt i bilen på väg till Eskilstuna, en av de första så här, betalgiggen vi hade var jag, Jonathan, Aron och en till komiker. Då var jag på väg ut i Väddö där jag söp upp vårt gage egentligen.
Egenhändigt.
Ja. Jag beställde ubåtar från scen. Och sen hejlade jag mot Aron och Jonathan också. Nej. Det var så vi bondade från början. De tyckte det var så kul. Men när jag var på väg till Eskilstuna, då tog faktiskt Aron upp det. Så bara, fan, jag får sån nostalgi-flashbacks när vi var på väg ut till Väddö. Liksom. Mm. Så vi är ju samma generation allihopa. Men jag tror kanske att det är också det som gör att vi fortfarande håller ihop. Liksom. Mm. Men sen också har vi väldigt kul ihop. Mm. Men konflikt med människor man tycker om gör ju ont liksom, för att man vill ju inte förstöra en relation och men ibland går det inte, ibland är det bara inte menat att en relation ska fortsätta heller liksom. Det är som förhållanden liksom. Det är oftast människor man har ju, det finns en anledning till varför man blev tillsammans med en person liksom. Men sen kanske det bara inte funkar av olika anledningar.
Nej, och sen tror jag att just det att man kan ju i det kontexten man är, säg liksom ett komikergäng eller ett band eller inte vet jag, var som helst, så kan man ju kanske, det spricker där. Men sen kan man ju ändå vara goda vänner. Det behövs lite distans liksom, men det där kan ju komma tillbaks. Det kan ju vara så att man har haft en jävla konflikt och tyckte illa om varandra. Och sen så får det gå några år, så får det sätta sig och så känner man att man är ännu mer goda vänner när man träffas sen. Fast det är liksom inte, man är inte beroende på samma sätt kanske.
Men det är bizarra. Alltså just den typen av band också turnerar ju kanske 200 dagar. Liksom att vi är ute i en och en halv månad. Mm. Och då är den sista veckan är ju nästan att ingen pratar med den andra. Liksom. Mm. Att nu, man bara, så nu avklarar vi det här. Liksom. Hade vi kört 200 gig tillsammans per år, då hade någon dödat någon annan. Liksom. Och men det handlar väldigt mycket om att men alla är väldigt svåra att få tag på. Liksom. Speciellt Jonathan. Så honom måste man verkligen liksom, veta hur ska jag liksom, få honom att liksom, aktivera sig när vi pushar grejer. Alltså som idag när vi hade vår liksom, lansering av affisch och liksom, det är alltid lite så skakigt att säga så här, okej, vi måste gå ut samtidigt 3:00. Man kan säga ja, men det
Det händer inget.
Ja, men idag var han faktiskt jävligt, alltså så här, förvånansvärt. Liksom. Men man har ju alltid den här, han kommer glömma bort det. Liksom. Mm. Men nu var det han som satt och påminde mig istället. Mm. Så. Det är väl det är så det funkar. Liksom.
Jag är lite nyfiken på affisch. Jag tycker det förra, det var den här lite så här...
Diktator.
Ja, den var ju, det var skitsnyggt bildspråk i den. Jag älskar det där. Det, är lite, det finns en utställning på Liljevalchs nu som jag faktiskt var på i helgen i lördags.
Okay.
Med sovjetisk affischkonst på 1920-talet. Det är så här svenskättlingar, bröderna Stenberg heter de som har gjort det. Men det är så tydligt det där som ni hade med liksom den här profilen och liksom de här människorna som tittar snett upp. Jag tycker det var jävligt snyggt måste jag säga.
Ja, det var ju alltså propaganda funkar av en anledning. Så det var egentligen det var ju det som var syftet med den. Eftersom det skulle vara valtema. Och sen hade vi varit, varje komiker tror jag är anarkist och diktator. Liksom. Annars är du nästan inte, du vill ha kaos. Liksom.
Och du vill ju stå själv på scenen och diktera, eller hur? Du vill inte vara tre stycken och dela på den här.
Vi gör ju det i och för sig på slutet, men det slutar alltid med att det är en som försöker ta över. Liksom. nej, men det var faktiskt, jag gillar det. Men jag tror jag gillar vår nya mer faktiskt. Mm. Alltså den här Seinfeld, vi har gjort Seinfeld-affischen liksom.
Ah.
Gjorde vi idag.
Är den ute på Instagram eller sånt där?
Den är ute på Insta.
Vi lägger ut den i materialet i sliden.
Det har varit jobbigt att raka av sig skägget bara för den här.
Är det därför du gjorde det?
Ja.
Ah.
Jag såg på din Insta i dina steg liksom, du hade en liten sån här. Ja, du tog, det var biker och sen så blev det en Hitler-mustasch kvar. Uh-huh. Och sen till slut så liksom, det var några otäcka liksom varianter nästan.
Ni har något med peruk också va?
Ja, Jonathan är Elaine, jag är George och sen Ahmed är Kramer.
Stämmer den liksom, finns det någon sanning i den liksom, i valet av rollfigurer som ni speglar?
Ja, jag tror faktiskt att det är inte långt ifrån. Ja, precis.
Ja.
Alltså, jag skulle nog säga, men vi skulle nog alla kunna vara de olika karaktärerna, tror jag, ändå. Mm. Att, alltså, Jonathan hade också kunnat vara Kramer egentligen.
Mm.
Men min favoritkaraktär är George, i alla fall.
George Costanza.
Ja. Jag tycker han är roligast i för att han är bara en elak, alltså han är ju bad guy. Och jag tycker om asshole karaktärerna i serien, liksom douchebaggen. En av de absolut roligaste skämten som jag någonsin, alltså som jag bara, alltså, så här, jag bara tänker på, jag kan skratta, det är när han när han dejtar en tjej som har bulimi. Så de sitter och käkar på restaurang och sen liksom går på toa och spyr upp varje gång. Han är helt tokig. Inte för att hon har bulimi utan för att han liksom betalar.
Han är så jävla elak och stor.
Jag tycker det är ett sånt jävla bra liksom. Det är en jävla bra vändning på skämt. Liksom. Men anledningen till det här Seinfeld-temat, det är för att vi får, alltså så här, du måste alltid paketera en turné för att press ska vilja skriva om den. Och det har vi alltid gjort, men vi har aldrig skämtat om det på scen. Alltså, så här, alltså även nu valet, det var ingen som hade skämt om valet.
Nej.
Och då blev vi alltid sågade i recensionen och de sa ingenting om valet. Det är ingen som bryr sig.
Aha, alltså, någonstans är det underförstått. Ni har sålt in konceptet och det har funkat.
Till media. Ja. Men vår publik vet ju att vi inte kommer ha en jävla valshow i två timmar. Liksom. Nej,
imitera Ingvar Carlsson.
Ja. Så den här gången så gör vi Seinfeld för, av den enkla anledningen att alltså taglinen, det är en show om ingenting.
Mm.
Så nu när de recenserar kan de inte gnälla på att vi inte följer temat.
Vi har sagt det. Det är en show om ingenting. Ja, men det är väl bra. Jag gillar Seinfeld, är ju jävligt kul, men jag tycker samtidigt att jag skulle ju tycka det var sjukt tråkigt om jag gick på sämst och så kör de Seinfeld-sketcher.
Nej, men det kommer inte.
Nej.
Det,
nej,
alltså det hoppas jag inte nu. Media tror att vi ska nu göra.
Nej.
Men vi är lite inne, vi ska ha presskonferens på fredag. Vi är lite inne på att kanske bara spela dumma med att
just
vi
det.
Inte vet om att det här är en Seinfeld. Att just vi spelar det. Att vi inte ens vet vem Seinfeld är.
Med en slump liksom.
Ja, och sen säga att så här, ja, men vi kanske funderar på att starta en serie sen, en sitcom.
Något kul som inte handlar om vardagsgrejer kanske.
Ja.
Det finns plats för det.
Vi får se. Ja. Men jag tror inte det kommer komma någon på vår presskonferens. Det är lite det som är tanken.
Ja. Ja, men det är kul. När är presskonferensen då?
Den är på fredag 6:30.
Ja, okej.
Så jag hoppas det är journalister som är taggade.
Nu kommer den här förmodligen inte att sändas innan dess. Men ja, vi har väl fler presskonferenser.
Vi kommer livestreama den på Facebook. Sen kommer man göra några urklipp. Av det blir. Men vi är nog ganska övertygade om att det är ingen som kommer komma dit.
Nej.
Då.
Det är lite kul att livestreama om det är helt tomt. Det blir faktiskt, det är en ganska schysst komisk effekt på det tycker jag.
Ja.
Någonstans.
Vi sitter och väntar hela tiden på folk.
Och ha en diskussion om det där. Det kan vara lite schysst. Då blir det ingen konflikt med media, med andra ord.
Nej.
Nej,
men nu har vi faktiskt gått så pass långt att vi är helt oberoende av media.
Ja,
faktiskt. Vi sålde ju slut vår höstturné utan en betald annons eller intervju. Mm. Så vi har bara kommit till insikten att vi inte behöver media.
Mm. Nej, men ni har väl tillräckligt med namn och folk som har sett er förut som vill se er helt enkelt. Det har jobbat er till den publik ni har helt enkelt.
Ja, alltså sämst är ett väldigt inarbetat. Mm. Konceptet har... Alltså publiken vet bara om det här händer till våren liksom. Mm. Så den säljer sig själv nu liksom. Så.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hur många ställen åker ni till?
Alltså nu, den kommer bli lite mindre. Det kommer bara bli 15 stopp.
Där. Det är ganska mycket ändå. Ja. Men vad har ni haft som mest?
Jag har haft 29. Mm. Det var förra. Vi vill ju göra mer, men det är lite att jag behöver fixa ett jobb, så jag kan inte vara lika mycket ute på vägarna. Så det kommer vara torsdag, fredag, lördag bara. Mm. I en och en halv månad.
Mm.
Och det vet jag inte heller hur det kommer funka med mitt framtida jobb.
Du får ha ett jobb. Ni får höja priset bara. Jag har ju svaret där. Det var enkelt, va?
Nej, men vi vill inte göra det för att vi vill ha publik som skrattar. När vi har haft dyra priser, speciellt på Intiman, de 9 första raderna har varit extra dyra biljetter. Då har de kvällarna gått ganska dåligt. Då har 9 människor väldigt mycket pengar men väldigt lite humor oftast.
They rattle their jewelry instead of laughing. Mm.
Så vi vill ha vår publik. Liksom.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Ja, men kul. Alltså lycka till med det. Det jag vet att det kommer att gå bra, men det ska jag själv komma och kolla när ni kör. När kör ni i Stockholm?
20 mars är första.
Ja. Vad är roligast att köra? Jag ballar ur. Jag vet att jag inte är på ämnet här, men det är bara för jag är lite nyfiken. Får jag?
Ja, absolut.
Tack.
Ja.
Men hur är det att köra i Stockholm jämfört med att köra ute i liksom, är det skillnad på storstäderna Göteborg, Stockholm, Malmö? Eller är alla städer lite unika liksom?
Alltså... Jag tror alla städer är unika. Mm. Alltså absolut. Men Göteborg har varit absolut lättast. Liksom. Alltså,
det är många som säger det.
Att... Fast jag tycker att det håller på att skifta nu. Mm. Alltså att nu vet de, alltså Göteborgs publiken har blivit medveten om att de är bäst.
Aha.
Så nu liksom anstränger de sig inte lika mycket liksom. Mm. Men jag skulle, alltså jag tycker Stockholm är fortfarande, alltså det är väldigt stockholmskt att säga liksom. Men det är en hård, alltså det är högre tak, det är en mer, oftast en mer påläst publik liksom. Mm. Jag hänger med i referenserna, vi är alla stockholmsbaserade egentligen liksom. Mm. Så att jag skulle säga Stockholm är bäst, Norrland, Sundsvall är nog, Sundsvall och Gävle är de absolut värsta städerna att köra stand-up.
Vet du var jag kommer ifrån, bröder?
Jag är hemskt ledsen. Det är väldigt tråkig. Väldigt tråkig stad.
Ja, men det var kul att ha dig här som gäst.
Ja. Men, otroligt ful stad är det också. Alltså, det är som en jävla kommunistisk plåtburk. Liksom. Det är inga liksom... Gamla fasad. Det enda roliga med Gävle.
Alfons, kom igen nu. Ta konflikten. Säg nej. Säg ifrån.
Vet du vad det värsta är?
Du håller med mig.
Ja. Jag kan inte säga det här egentligen. Men det är faktiskt. Det finns en stadskärna som är fin. Och det finns en gammal stad.
Ja. Den är snygg. Där,
den är snygg.
Bra. Så.
Men det är en väldigt liten del av hela Gävle.
Ja.
Liksom.
Sen är ju, det är en industristad som liksom... Ja. Som är
väldigt tråkig. Men det här karaoke-stället som finns där.
Bilagan heter
precis.
Det.
Precis. Oh. Det är ett av de bästa ställena jag har varit.
Det säger mer om dig, Branne. Och det är nu liksom din trovärdighet på hela din recension av staden Gävle dök där.
Nej, faktiskt. Alltså vi har haft en legendarisk sämst kväll på bilagan.
Har ni det?
Aron sjöng för övrigt en Queen-låt där.
Vilken då? Säg inte Bohemian Rhapsody.
Jo, exakt.
Bohemian. Wow.
Den svåraste, ja, jag tror den svåraste karaoke-låten.
Mm. Ah, men alltså, jag tycker det är lite synd att du har den bilden. Men jag förstår varför.
Men det är också att vi Gävle och Sundsvall har vi en enorm irritation mot, eftersom alla andra städer har vi liksom byggt en publik. Alltså, det blir ju bara större och större oavsett stad. Men Gävle och Sundsvall har liksom legat på, Gävle säljer ungefär 140, stabila 140 har vi gjort i 4 år. Och Sundsvall stabila 70.
Mm.
Förra året när vi körde, då var det något företag som hade köpt 130 biljetter eller någonting till sina anställda.
Oh, det låter som en uppförsbacke att köra för.
Det var väldigt många som gick ut när vi körde det.
Nej.
Jo, men om jag ska vara helt ärlig, om det är vad som behövs för att sälja biljetter i Sundsvall, då gör jag det. Men nu har vi faktiskt beslutat att vi aldrig kommer besöka Sundsvall igen.
Ah.
Och vi hoppar Gävle också.
aj. Ja, men om jag hade bott kvar i Gävle, då hade jag kommit, om ni hade åkt dit. Och jag är sån här som skrattar när det är kul.
Ja, men det, alltså, men då bytte vi lokal. Jag tror faktiskt det var vi körde ju där Gasta har kört den här
Finrestaurang.
Ja, exakt.
Nej, det är mitt vid något torg där. Ja. Södermalms torg där. Ja, jag vet. Det är ganska... Jag
det är som en konferens där, liksom. Ja. När vi körde på den här kyrkan sist, då var det faktiskt ganska bra.
Ja, Sjömanskyrkan?
Ja, precis.
Okej. Okay. Om det kan jag tänka mig att det är bättre.
Du vet ganska många ställen i Gävle ändå.
Ja. Men jag har ju varit i Gävle när jag spelade basket också.
Vilka lirar du med?
Jag spelade Blackberry och Akropol.
Akropol?
Wow. Så när vi brukar spela Ockelbo, då brukade de bäa för att häckla de grekiska spelarna. Liksom.
Ockelbo, det finns mycket runt omkring liksom, som är trash, white trash utanför. Mm. Nu måste jag säga verkligen utanför. Men det har ju såna här orter liksom. I...
Uh-huh. Men prins Daniel har ju varit och kollat. Han har sett mig både spela basket och köra stand-up. Vilket är ganska
coolt.
För att han är helt betydelselös person egentligen. Alltså det betyder absolut ingenting. Men prinsessan Victoria var på basketmatchen.
Men det betyder något då?
Det betyder något. Hade han varit där själv hade ingen vetat.
Alltså basket är ju så pass, det är ju en jävla rolig sport att kolla på. Jag kollar ju väldigt mycket när jag bodde i USA.
Ja.
Och kommer hem liksom, för basketen, när jag växte upp i Sverige var ju liksom, det var ju inte basket liksom. Ja.
Det är tyvärr så fortfarande.
Men, ja, men den är ändå, jag tycker det var kul. Det var lite kul stämning på basketmatcherna. För det är mera kopplat till det jag liksom. Det är den där hiphopkulturen och lite det som jag gillar. Så det var jävligt kul att kolla. Så jag var faktiskt, jag var ute ganska mycket då när jag bodde i Gävle och kollade på matcherna.
Mm. Men det är bra stämning i Ockelbo också. De hade ju fullt
sett. Ja, visst.
De är ju baskettokiga där.
Det är jättekul liksom. Och många roliga historier har jag därifrån. Det ska vi inte dra nu liksom. Det är inte riktigt rumsrent faktiskt.
Kommer till min podd.
Ja, oh, härligt. Ja, men det var en liten utvikning. Men jag tycker det var ju roligt att höra. Liksom. Men gå på stämsturnén nu.
Mycket gemensam där.
Ja.
Mm. Ja, många.
Ja, men det är en liten stad. Och det är ju så här, många flyttar ju ner hit. Det är liksom, det blir så, jag har jättemånga vänner därifrån här också. Liksom.
Hade Regina Lund hade bott där också?
Ja, eller? Det stämmer. Ja, hon är Gävlebo också från början. Så det.
Men om vi går tillbaka till diskussionen. Om man jämför hur konflikträdd man är i olika länder. Vad, har ni någon åsikt?
Du pratar med en serb, det vet
jag. Ja, och en pers, det vet du.
Ja, och pappa är från Jamaica. Liksom, så. Och mamma är den liksom, hon är inte en sekund från en konflikt. Nu har hon lugnat ner sig, men då var liksom, det bara smällde hemma. Liksom. Mm. Det var ständiga konflikter. Jag var van. Men att om inte människor skriker åt mig i skolan, då är det ingen fara. Då kan jag göra vad jag vill. Liksom. Mm. Så det, när jag, ja, jag tror att det är en jävla skillnad. Alltså. Mm.
Ja, men det, jag tror att det är väldigt mycket kopplat till språket. Faktiskt. Att svenska är ett lite mer monotont språk. Svenska alltså i mentalitet är ganska, inte kall, men liksom... Vad ska man säga? Instängda. Liksom.
Kontrollerad, alltså, eller?
Ja, men väldigt... inte blyga, men tillbakadragna. Liksom. Alltså, det är inte mycket känslor och yttringar hos en svensk som sitter på ett café. Man sitter nästan och viskar. När min brorsa blev ihop med sin tjej och när vi liksom hamnade i en diskussion på serbiska, då tror hon... Alltså även när vi inte bråkar, att vi bråkar.
Mm.
Eftersom det är ett helt annat tempo i språket. Liksom. Men jag vet inte, jag tror det... Alltså Juggan är ju inte känt för att vara ett lugnt land. Liksom. Vi har haft mer än bara konflikter.
Ja.
Men jag tror att det är ett sånt folk. Liksom. Jag tycker det finns mer charm i det.
Mm.
Alltså jag märker när jag till exempel är högljudd här i Sverige att när jag och Jonathan är på turné till exempel, det är en väldigt dålig kombo. Vi blir väldigt jobbiga ihop liksom, för att vi liksom spelar av på varandra hela tiden och helt plötsligt vart vi än hamnar så blir det som vår scen liksom.
Mm.
Att vi är extremt högljudda. Eller när jag kanske blir lite packad, att jag blir väldigt liksom, men jag börjar skämta, men det är väldigt många som tycker det är jobbigt. Alltså,
okay.
Men hur kommer det sig att vi har aldrig sett dig full? Du blir full, jag var ju full bara med igår. Nej, men du var inte, var jag väldigt, jag var, nu var jag väldigt borta från mikrofonen, men du var inte högljudd eller någonting. Du såg väldigt representativt ut, eller gick jag för tidigt?
Du skulle ha varit där uppe.
När
vi rökte. Nej, men jag hade en arbetsintervju så jag var tvungen att dra.
Ja.
Men jag var ganska jobbig där uppe. Uh-huh. Jag tror det är rätt många som tyckte det var skönt att jag drog.
Men du, alltså du menar att det är skönt att kunna få vara lite högljudd?
Ja, men jag tycker att det är... Alltså jag tycker inte om när det är hög musik på en restaurang. Liksom. Men jag vill ju kunna prata med någon. Men jag tycker heller inte om att viska. Liksom.
Uh-huh.
Alltså om jag hamnar i en diskussion med mina kompisar så pratar vi ganska högljudd. Liksom.
Uh-huh. Ja, men det
tycker inte jag är fel.
Nej. Alltså jag tänkte på det när jag flyttade till England för 10 år sedan. Då bodde jag där 7 år. Jag kommer ihåg i början när jag gick ut med engelska vänner. Då sa jag till tvillingarna. För jag hade ju bott här många år. Så jag hade ju fått svenska.
Är det dina barn, tvillingarna? Ja, kallar du dem tvillingen bara för att du vet skillnad?
Det är skillnad. Men ja, jag kallar dem. Nu när du sa det så gör jag det.
Ja, men det är lättare.
Så det är så här, mina barn, så säger jag tvillingarna.
Ja. Det är bara tvillingarna kom hit.
Vi heter så här, just det.
Ja, men i alla fall, där brukade jag alltid säga till dem, men tyst, skratta inte högt, tyst. Och det var de som sa till mig, varför säger du så?
Ja.
Och jag sa, men för att jag vill inte att de ska störa andra bor. Och det var först då de sa, men alla är minst lika högljudda.
Ja.
Och det var då jag tänkte på att, aha, i andra länder är det mycket högre tolerans för ljud.
Mm.
Och det kan jag också sakna ibland. Ja. I Sverige så tänker jag på det mer. Att nu får jag inte prata så högt. Och, ja,
det finns ju någon restaurang nu som har öppnat där man bara får viska. Jag kan inte komma på vad den heter.
Va?
Ja.
Det ska vi gå och skrika.
Ja, lite så. Låt oss boka bord.
Det blir utslängd då.
Nej, men jag tänker att nästa års julfest.
Ja. Nej, men
riktigt. Ja. Vad tråkigt. Vilka människor går dit?
Det är ganska smart om man tycker att någon är väldigt jobbig. Då ska man ta dit den personen. Så jag antar
du hade dricka vodka och sitta på whiskyskrogen.
Nej, men jag har en tjejkompis som hamnade där. Och hon är ganska skrikig också. Jag tror nog det finns en anledning.
Vi går hit. Igen?
Ja.
Det var skittrevligt förra gången.
Du vet, när
men servisen går också runt och frågar. Mm. Är det någon som stör? Alltså, tycker ni att någon är högljudd? Så att då är de aktivt liksom.
Håller nere allting liksom.
Wow. Jag vet inte vad syftet med det är.
Nej, för mig när jag liksom, när vi går in på det här med kultur och konflikt liksom hantering så här, det är ändå, kommer man från en familj där man har liksom ett liv, då är ju middagarna ju jätteintensiva, det är diskussioner och det är liksom, jag tycker så, jag tänker övertyga dig, det är liksom, det hela tiden är så intensivt så att jag orkar nästan inte vara på familjemiddagen hemma, för det är ju skithög ljudnivå liksom.
Ja.
Jag tycker att man ska ha en hög ljudnivå när man sitter och äter, för att det är ju, maten är ju en jävligt viktig del av upplevelsen. Jag älskar ju mat och god dryck och sådär. Men jävlar mig, det ska vara kul att umgås liksom. Det är det man gör. Det ska vara, jag vill ha en ganska hög ljudnivå. Det ska vara levande och det ska hända grejer. Mm. Liksom att sitta, även en sådär romantisk, nu gör jag sådär citationstecken, middag. Den är skittråkig om det är tyst. Det fan finns ingen energi i det. Det ska vara utlevelse. Det måste hända grejer.
Alltså, där tycker jag faktiskt har försvunnit ganska mycket från Stockholm.
Ja.
Alltså de här klassiska, alltså fine dining. Alltså att det finns ju kvar ute på landet lite grann. Alltså vi var i Kalmar och käkade på en sån här jättedyr restaurang. Det var svindålig mat. Alltså, så här, men kostade mer än liksom en bra restaurang i Stockholm. Och då satt man bara såhär, alltså de här hade inte överlevt en vecka där.
Nej.
Men att där finns det fortfarande den här, ja men det är hit man går för att fira någonting eller för att försöka imponera på något, bara för att det är dyrt.
Det är dyrt. Liksom. Lika med fint.
Ja.
Åh, fy fan vad tråkigt, verkligen.
Men det har blivit lite mer liv i en jämförelse. Alltså när jag var borta 7 år och när jag kom tillbaka, jag märkte en skillnad. Man kanske gör det om man har varit borta en tid. Det är lite mer tillåtet nu. Det är lite
men man
mer
försöker
liv.
Centrera mycket. Alltså som Rörstrandsgatan här. Att man försöker ju skapa den här liksom gågata, utlandskänsla. Liksom långradda med uteserveringar. Ja. Och även på Mariatorget där vid Swedenborg finns det. Liksom. Det tycker jag är positivt.
Mm.
Alltså det som jag kan sakna i Sverige. Jag älskar ju Italien. Mm. Det är mitt favoritland. Jag önskar att det fanns mer piazzor. Alltså bara torg som inte har någon biltrafik. Alltså det är liksom som en oas. Liksom. Det fattar inte jag varför det inte finns i Stockholm. Liksom.
Nej, jag håller med. Och det finns ju så mycket ytor där det skulle kunna ha liksom mer av den här öppna restaurang. Det behöver inte vara fin restaurang, men ett liv liksom.
Men
ute serveringar.
Ja. Kan det ha med vädret att göra? Det blir liksom så kort säsong att satsa på det.
Men jag tror mycket Italien är byggt på att alla de här piazzorna oftast är vid en kyrka. Mm. Och vid den där kyrkan går liksom alla på helgerna. Och där har du café, där har du restaurang.
Ja.
Så det är liksom en samlingspunkt liksom som har funnits.
dels det, sen att det finns, det bor ju människor i Italien liksom. Yeah. Det bor ju inga människor i Sverige. Man tänker liksom hur länge det har funnits en civilisation i Italien, så är det ju så jävla sjukt mycket längre än Stockholm på 1300-talet jämfört med Verona liksom under samma period, eller Rom eller vad du vill. Det är liksom, det är ju storstäder där nere, här är det rena de här bondlandet liksom. Så att jag tror att det beror på att vi är ett Sverige är ett gammalt bondesamhälle som nu liksom de senaste åren börjar internationaliseras. Farsan kommer hit från Jamaica 1965 och de liksom har sätter sig i den här frisörstolen med ett afro i Gävle.
Och så visste
ingen. Det är ingen jävel som har klippt det. De måste ju ha fått en chock liksom. Vad fan ska jag göra med det här? Liksom, någon modig människa gjorde någonting liksom. Men han kommer till jobbet med matlåda. Så här, vad är det där liksom? Men det är ris liksom. Men i hans omgivning, det här på fabriken han jobbar, då var han tvungen att förklara vad det var. Det är spaghetti och ris liksom. Liksom komma hit från Italien under den här arbetskraftsinvandringen liksom, och vilja köpa rött vin och komma hem med något, jag vet inte fan liksom, Aurora svart vinbärsbrännvin, nej, vin gjort i Finland liksom. Men det måste ha varit en omställning. Så jag tror att den resan vi är inne på nu som gör lite ont då tydligen, stick åt de här Sverigedemokraterna och dem, det är att vi håller på att internationaliseras. Vi håller ju på att bli en del av liksom världsmedborgare snarare än att vi är ett litet bondeland. Så jag tycker det är nog den lite grann effekten man ser liksom, att internationalisering gör att man tar med sina vanor och så skjuter man in energi i det samhället vi har. Det vi skapar nu är ett mycket, mycket mer levande samhälle liksom. Det är ju mycket roligare. Men jag känner igen det du säger, för jag bodde ju här nere slutet av 80-talet liksom. Då börjar det ju så sakta hända saker, men det är en helt annan stad idag. Det måste inte jämföra liksom. Det är
mycket... Även de senaste 10 åren tycker jag. Ja, nej, men jag håller med faktiskt.
Men om ni skulle välja, jag vill ju bo i Sverige, så jag vill inte välja land, jag vill bo i Sverige. Men om ni kunde välja bort att, för jag tycker att svenskar är mer konflikträdda jämfört med många andra länder. Skulle ni, om ni skulle kunna trycka på en knapp och välja mellan att de flesta skulle vara konflikträdda eller de flesta inte skulle vara det, vilken skulle ni välja?
Alltså jag föredrar nästan konflikträdda.
Du gör det?
Ja. Jag tycker det är skönt att kunna gå in och börja tjafsa på 7-Eleven och de vågar liksom inte. Jag tycker det är... Alltså så länge jag inte behöver vara konflikträdd så föredrar jag att det är lättare. Alltså jag menar bara så här, min tid i Serbien varje som... Jag är där ganska ofta. Som, det är ju... Det finns ingenting värre när du går in i någons affär och det känns som att du stör dem i affären. Och de, alltså så här, där gidrar ju alla. Det spelar ingen roll egentligen vad det handlar. Alltså du kan hamna och gidra om vad fan som helst. Liksom. Det är ju också, man blir trött till slut på det. Liksom. Alltså så här, du ska bara ge mig ett paket cigg. Var tyst. Jag
inte, det är därför jag är.
En diskussion med dig. Om...
Ja. Jag känner så här. Jag vill inte att människor ska vara konflikträdda, för jag tycker det är ett tråkigt stadium. För jag känner liksom att jag får inte ut det jag vill av omgivningen om de ska vara rädd för att jag trycker till. Att, nej, men jag tycker så här. Ja, men det gillar inte jag. Men sätt dig ner och lyssna på vad jag säger och så ska jag föreläsa. Förstår jag, menar, jag får för mycket utrymme och då lär inte jag mig saker. Där vill jag liksom att folk ska vara mer avslappnade och våga ta att jag kanske är engagerad liksom, när jag pratar. Fan, jag är engagerad, det här bryr mig, jag kommer att liksom, jag går in i kraft med den diskussion jag har. Den tycker jag att den blir lite farlig, jag är så, jag märker att människor backar när man trycker på liksom. Men jag vill inte att folk ska vara konfliktbenägna, för det är så jävla tröttsamt att hela tiden liksom hamna i den här dragkampen liksom. Det är bättre om folk kan vara lite så här. Men det är okej att du har känslor i det och är engagerad i det du diskuterar. Jag är inte rädd för det. Alltså jag är inte konflikträdd.
Nej.
Jag kan ta en konflikt... Eller förstår jag menar?
Men jag kan,
jag vill inte ha rädda människor utan avslappnade människor.
Det är som Boston till exempel är ju känt. Alltså staden är ju känd för att det är liksom en hel stad där ingen är konflikträdd. Mm. Och alla hatar ju Boston. Som inte bor i Boston liksom. Så... Det är ju, New York är väl också ett sånt exempel. Man är ju liksom dryg egentligen. Aktivt sökande i konflikt. Men jag vet inte.
Jag skulle välja bort det om jag kunde. Alltså,
konflikträdda.
Konflikträdda. För att jag försöker förstå väldigt mycket. För vi pratade tidigare om depression. Mm. Och det, man säger att depression är nästan lika stor procent i alla länder. Typ 30% i de flesta länder. Mm. Och det är inte konstigt att det är kanske så mycket i Indien med tanke på levnadsstandarden. Men att det skulle vara det i Sverige med tanke på hur välställd vi har det, då är det konstigt. Och jag försöker alltid förstå varför. Och jag trodde förut att det var för att vi är ganska ensamma. Att det är så många ensamma människor. Men nu börjar jag tänka att det kan också vara att man är så konflikträdd. Att man går runt för länge och man är rädd för att säga vad man tycker om saker och ting. Och det kan också i sin tur i längden leda till depression.
Du
håller inte med?
Nej, jag tror att depression är någonting helt, det är helt frånkopplat ifrån.
Men okej, okay, tänk dig så här. Om jag jobbar på något ställe och det är någonting som stör mig varje dag. Men jag vill inte säga det. För jag är rädd för det.
Ja.
Men det, jämför mig med en nagme som skulle gå och säga det. Ta diskussionen. Då skulle den som säger det må bättre.
Ja, men jag tror inte att du hade hamnat i depression.
Jo, i utbrändhet. Om man står ut med sitt konflikträdsla kan vara att man står ut med situationer.
Absolut, absolut. Alltså det men alltså, klinisk depression är ju... Alltså oavsett personlighets, alltså om du är konflikträdd eller inte. Det är ju alltid inte kopplat till jobb heller. Alltså till någon som faller i en depression. Men sen absolut att det kan leda till att du blir deprimerad på grund av din situation på jobbet. Men jag tror att konflikträdsla på arbetsplats ofta handlar om att folk är rädda att förlora sitt jobb. Att det är ju, speciellt i Sverige är det ju väldigt lätt att framstå som den enda som inte håller med sin chef.
Mm.
Att du snabbt står ut i en sån situation.
Och då blir du ett offer för konflikträdslan lite grann ändå. Då.
Precis.
Alltså för du sticker ut. För jag tar
och sen får du den här när alla kollegorna kommer till dig efteråt. Och bara, men vad skönt att du sa det.
Mm.
För jag vågade inte. Mm.
Säg det du, Branne. Det här, jag har tänkt på det här ganska länge men du kan väl ta det.
Ja.
Är du
det är därför jag inte har ett jobb nu.
Du tror att ett samhälle mår bättre av att folk är konflikträdda?
Nej, jag tror inte att de mår bättre. Men jag tror inte att man kan... Alltså jag tror inte att, alltså att det leder... Alltså att det direkt leder till depression.
Nej, jag säger att en av anledningarna. Jag trodde
absolut
förut att... Om man, att det var så mycket ensamhet. Vi har tittat på depression ur olika synvinklar.
Yeah.
Att det kan vara genetiskt, det kan vara många traumatiska upplevelser. Det kan vara det. Men jag trodde, alltså en av mina teorier var att det var att vi slutar prata med varandra. Vi har slutat omgås med varandra. Barn är väldigt ensamma.
Men det är ett sånt, alltså samhället är ju också... och det märker man ju nu, alltså ju äldre man blir. Att, dels så finns det ju inte ett naturligt sätt att umgås i Sverige. Som i våra, alltså i Serbien är det ju liksom, nu, och det här är ju liksom så här någonting man skämtar om i Serbien. Speciellt Tyskland var det väldigt vanligt att så här, men du bokade in att du, våra barn ska leka. Det är liksom, det tycker de är helt bizarrt. Liksom. Så du går väl bara hem till ungen och du leker. Liksom. Men nu har jag själv kommit till en punkt där om jag ska umgås med mina kompisar, att det är, jag måste boka in.
Ja.
Det finns inte den här men vi ses och tar en öl. Liksom. Mm. Utan det är verkligen, men vad gör du nästa vecka? Och det är ju för att samhället är ju liksom uppbyggt på ett sånt sätt. Där, alltså, det är ju väldigt svårt att hinna med allt. Och där väldigt många väljer och bara, men nu är inte jag social under en lång period. Liksom.
Mm.
Så det håller jag med om. Att, alltså Sverige är ju, alltså marknadsekonomin har inte ens behövt isolera svensken. Svensken var isolerad innan marknadsekonomin kom hit. Liksom. Så det är ju väldigt tråkigt tycker jag. med just alltså den biten, att det är väldigt isolerat liksom. Mm.
Och just jag själv då, när jag är med vänner som jag tycker om och bryr mig om, då har jag mer tendens att ta in. Jag tycker att konflikt låter väldigt stark. Ja. Men säg att jag har en vän som är viktig för mig och vi är inte överens om en sak. Ju viktigare hon är för mig, desto viktigare för mig är att ta den där diskussionen.
Ja.
När jag inte tar det, då betyder det för mig att hon inte är så viktig för mig.
Du bryr dig inte.
Jag bryr mig inte. Ja. Jag skiter i den där relationen. Så ju jag tolkar det själv, att många gånger när jag tar en konflikt med människor, det är för att jag bryr mig om dem.
Mm.
Och ju äldre jag blir, desto tröttare är jag. Och desto mer sällan gör jag det. Och desto mer händer det att jag förlorar vänner.
Ja.
Mm. Och då blir jag mer ensam. Och då måste jag akta mig liksom, på vilken, hur. För det är ändå att jag bor här. Jag vill verka modern. Jag vill försvenska mig lite grann. Men jag måste akta mig hela tiden. Jag måste hela tiden tänka. Att ja, men vad har jag inte för bråttom? Och vad är du ens på väg?
Mm.
Om du ska bli för konflikträdd, då blir du ensam. Om du ska skita i människor så får det inte passa dig.
Mm.
Då måste du börja om på nytt. Och det kostar resurser. Och det är resurser som jag måste ta från min familj.
Mm.
Jag måste satsa i nya saker som tar min tid.
Ja.
Och jag känner ändå att jag vill inte bli konflikträdd. Jag känner att jag är på väg dit, men jag vill inte bli det.
Mm. Intressant.
Ja.
Ja, det, för det blir det en avvägning egentligen, att hantera liksom, konflikten, att ta den när det är viktigt och inte backa för att det finns en risk för att det skulle kunna.
Ja, för det finns för
du kommer någonstans att förlora ändå. Om du inte tar den så tappar du. Tar den så kanske du tappar och så måste du göra lite avvägningar.
Alltså, måste man också jag tänker att jag vill inte att alla människor ska ta konflikt med mig, men vissa människor får det.
Mm.
De får.
Mm.
För de är viktiga för mig. Mm. Så jag har olika tolerans också.
Ja, ja.
Men jag börjar tänka mer och mer på att vara rädd om de människor som är viktiga för mig. Och ta konflikten.
Ja, jag förstår. Jag har ju blivit väldigt konflikttålig själv. Alltså, det är väldigt lite som tar på mig en konflikt. Även om människor står och skäller ut mig. Liksom, du är en jävla idiot. Kan jag vara så här, jag värderar det lite grann. Så här, ja. Kanske, jag är ju det ibland.
Mm. Men, det är väl alla.
Men det kan jag också. Jag känner att jag utesluter inte människor på grund av konflikter längre. Utan det kan vara så att, okej, vi tycker lite olika. Så jag tror att det som har hänt förmodligen de senaste 5-6 åren av någon anledning, jag har gått igenom ganska mycket grejer. Det har gjort att jag har blivit mera, ska jag säga, alltså jag tar inte åt mig så jävla mycket. Utan det kan vara så här, det här tycker jag inte om hos dig. Men det här tycker jag jättemycket om. Det här får vara. Jag tänker inte ens. Jag har ingen aspekt på det egentligen. Jag tycker inte det. Jag kanske inte tar den konflikten över att jag inte gillar det här. Men jag köper det andra. Det är jättebra. Och det är ganska fint. Så jag fortsätter. Det är väl den skillnaden jag kan märka på mig själv. Att jag blir tålmodig. Jag kan ha en ganska stor konflikt. Och sen bara. Ja, men nu har jag sagt. Jag har haft det ganska nyligen. Och. Utan att hänga ut människor i den här podden nu. Kanske i någon annan podd i framtiden. jävligt intensiv konflikt. För jag tycker att det har inte funkat på ett sätt som jag tycker att det ska funka. Och då tar jag det. Liksom. Då kan jag driva det väldigt hårt. Liksom. Diskussioner, jag går på. Men om jag inte får en förändring på det planet. Då gör jag bara en omvärdering. Okej, nu lägger jag ner. Nu har jag försökt ändra på det här. Det går inte. Då accepterar jag det. Och jag har gjort vad jag kan för att göra förändring. Jag tycker jag var ganska tydlig och var ärlig. Men då kan jag också märka, det är jag lite förvånad över då. Nej, men nu, då slipper jag bli långsint. För jag har tagit det här. Jag känner mig ganska nöjd. Och så accepterar jag då antingen situationen eller alternativt då naturligtvis liksom förändrar det. Men jag märker att jag har fått en mycket, mycket högre tålighet för saker som kanske inte helt liksom rimmar med min värld. Men jag känner att, jo men i övrigt är det bra. Och då kan jag leva i det. Det är lite nytt. För förut har jag nog vänt på det. Har det varit någonting som har liksom varit snett för mig. Då har det fått tagit över. Och då har jag tappat förmodligen insikter. Liksom, och vänskap och mycket sådana saker. Så det är någonting som liksom. tänka på nu liksom, har förändrats liksom.
Man... Men om en relation skulle ta slut för dig, ja, utan att du vet varför, mm, skulle du bry dig om att fråga?
Ja, jag är ju kontrollfreak. Mm. Så jag skulle bli så jävla deprimerad av det. Om jag liksom säger att jag är i en relation och så kommer jag hem och så går den här personen ifrån, bara gör slut och jag inte fattar varför. Jag skulle tycka att det var så otroligt jobbigt. Mm. Det har hänt mig. Mm. Och jag har varit så här. Det har varit det värsta. För jag har inte förstått liksom. Inte liksom, inte kanske att just relationen tar slut, men att jag inte fattar varför liksom. Mm. Mm. Jag vet inte, det säger väl en del om mig också att jag inte förstår. Men då, och din fråga då liksom, vad gör du åt det liksom?
Nej, men fråga du, det var det jag menade.
Ja,
du,
nej, men jag
skulle
tänkte,
du ringa,
ja,
och säga, vad, nej, hände?
Ja, nej, jag skulle ju inte det. Kanske idag, nu eftersom vi har pratat om det, då lyfter man, blir ju smartare av att prata om det. Nu när jag har ställt frågan. Ja. Men nej, jag skulle liksom, jag är ju också så där dumstolt. Mm. Så jag skulle bara bita ihop och säga whatever. Jag skulle, det skulle göra jävligt ont inombords, men jag skulle bara liksom bita ihop, grinda.
Men gör det nog samma.
Det är ju korkat liksom.
Ja. Skulle du fråga Branne?
Nej. Nej.
Vi är tre stolta.
Nej, men för mig är det, alltså, jag lever också efter det, om någon inte vill vara med mig. Alltså, skulle någon säga jag vill inte vara ihop med dig, då hade jag, det är ju för mig ett tecken på att vi inte ska vara ihop. Liksom. Mm. Jag hade inte kunnat fortsätta vara med någon som inte vill vara med mig.
Nej.
Men det låter ändå som typ avklarat. Men för mig, det har handlat om vänskap som har tagit slut. Och då kunde, om jag kände så, då var det bra. Om jag skulle, ja, känna att, ja, men vill hon inte eller vill han inte? Så vill han. Nej, men jag har gått och tänkt.
Ja, men för,
men
mig
ändå har jag inte ringt.
Det är nog mer en principgrej. Liksom. Mm. Att jag, när bandet är klippt, liksom, mm, då... Och det är ju liksom, eftersom när man var yngre, att det var väldigt lätt. Alltså att det är en relation som inte funkar. Men sen liksom, man fortfarande kompisar och sen kanske man blir ihop igen efter ett dåligt samtal på fyllan. Och sen liksom förlänger du någonting som egentligen skulle varit avslutat, mm, då till, mm, liksom att du försöker lappa, mm, någonting som du vet inte går. Så, mm, för mig är det, jag försöker vara väldigt liksom säga okej, okay, nu går jag vidare. Liksom. Mm. Jag vill inte falla tillbaka till det här som inte fungerar. För att ofta, alltså nu, jag tror det beror på liksom, det är väldigt svårt för mig att säga eftersom jag aldrig haft barn liksom, hur jag hade reagerat i en sån, men jag har haft ett långt förhållande med en kvinna som jag verkligen älskade, men jag hade ändå inte kunnat nu, okej, okay, vi testar igen. Mm. Liksom. Det tror jag aldrig.
Nej, det alltså jag har testat en sån grej en gång och det var ju total katastrof liksom.
Jag känner inte någon som har, nej, positiva resultat från, nej, det. Så den dagen jag faktiskt träffar någon där det har funkat, då kanske jag liksom skulle ha lite hopp om det. Men, ja, jag har aldrig stött på någon kompis. Som,
nej, jag har inte heller. Eller jo! Menar du att liksom man gör slut med varandra och så går man iväg och blir ihop med någon annan och så kommer man tillbaka? Ja. Jo.
Har du varit med om det?
Jag,
nej, jag känner ett fall, men de är, ja, inte så lyckliga. Ja. Så jag vill inte säga det.
Good point. Ja. Det är liksom, det är mer en bevisning.
Det är liksom. Är starkt.
Alla de vi känner som har gjort det och har klarat det är olyckliga. Ja. I alla fall hittills då. Mm.
Ja. Ja, men jag tror det är en väldigt svår... Det är väldigt svårt att acceptera eftersom oftast blir man ju tillsammans med någon av en anledning. Att man känner en attraktion till en annan. Men jag tror också att man måste ibland bara acceptera att någonting inte funkar. Och det tror jag har blivit mycket duktigare på nu. Att, men det är alltså för att man är äldre, att man inte slösar tid. Men om man bara har en magkänsla som säger så här, det här känns inte rätt. Att faktiskt följa det liksom. Att inte sitta och bara nej, men det här är jättebra. När man innerst inne vet att det inte är det. Magkänslan är... Den finns det ju ingen forskning bakom. Men den och kvinnlig intuition är två saker som jag...
Så man måste ha respekt för.
Alltså, jag tror bara om kvinnor visste att deras kvinnliga intuition alltså alltid stämde. Det hade varit väldigt farligt för alla män.
Nu tycker jag, nu har vi pratat ganska länge här och jag tycker vi börjar hamna på farligt vatten. Vi ska inte avslöja att kvinnlig intuition faktiskt är sann och viktig liksom, utan det.
Vi behöver inte avslöja det, vi vet det.
Jag gör det, damn.
Jag har så jävla läskiga historier som jag ska...
Ja, men berätta, snälla berätta, snälla, du behöver inte säga något namn.
Jag framstår som hemsk själv då liksom.
Nej, men säg att det var din kompis.
Men, det här, men jag var ganska ung, alltså det här var under liksom den här gymnasietiden.
Ja.
Liksom när väldigt känsliga liksom. Men jag var i alla fall otrogen mot den här tjejen. Och så sa hon bara, alltså bara från ingenstans, så sa bara, jag har bara en känsla av att jag har varit otrogen. Alltså, inte baserat på att hon har hittat någonting, utan bara så här, hon bara hoppar in i säng, vi ska sova, och så bara vänder sig mot mig och bara, fan, jag har bara en känsla av att det är, så här, det är exakt vad jag har varit. Och då vill jag bara säga, om du bara visste hur rätt du har i den känslan just nu.
Jag känner faktiskt igen det där bra, men jävligt väl. Och det är så sjukt konstigt, för att det är intuition, det är inget annat. Så.
Det är som en magisk kraft egentligen.
Men ska jag ge två exempel korta från min egen intuition? Eller intuition. Så här, kort. Min syster bodde hos oss en tid för att hon ville att vi skulle hjälpa henne med studier, så att hon skulle komma in på högskolan. Men du sa att du får göra det om du gör precis som jag säger. och hon gick med på det. Så liksom, hon skulle plugga.
Det var ändå din syrra.
Ja,
hon känner
ju det. Ja, ja. Okay. Ja, men de kallar det för att köra ett nagme. Mm. Säger de. Okay. Så här, omöjliga projekt, och så ger jag program och så följer de det. Och då sa jag, men då får du inte festa. Då ska du plugga så många timmar, lördagar och söndagar. Men det var en torsdag som hon säger, när går du till jobbet imorgon? Ska jag göra frukost för dig? Och så tänkte jag, aha. Kom jag ihåg att jag gick och gömde mig den
dagen. Gjorde du det?
Ja.
Sneaky bastard.
Nu kom de, alltså, hon hade kallat dit några så här killkompisar, tjejkompisar. Då satt de, på den tiden så kunde man röka inomhus. Så höll de på att röka. Jag kommer ner och hon fick hjärtinfarkt. Alltså än idag så säger hon Nagme, hur kunde du veta det?
Det du säger Nagme nu, det är att kvinnlig intuition handlar om spionage egentligen.
Ja, det gör mig tror du? Mer.
Kanske var det. Du punkterade den.
Ja.
Jag hoppas din man lyssnar på det här.
Ja, men hörni, det har varit jättetrevligt där tycker jag.
Ja.
Intressant.
Cool. Mysigt.
Vi har fått lära oss om kvinnlig intuition, vad det egentligen är. Och,
och lära känna Branne och dig och mig.
Och dig Nagme, ja. Hörni, vi tackar väl för oss då.
Ja.
Tack för att du fick komma. Det var kul.
Tack för att du kom. Kul att ha dig här, Branne.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.